Idag i podden tänkte vi att vi skulle prata om coronaviruset igen. För i flera delar av världen har antalet smittade ökat när hösten har smugit sig på. Och på flera håll har stater infört nya, strikta restriktioner för att dämpa smittspridningen. Utsagorna från i våras om att kampen mot pandemin är ett maraton och inte en sprint, de verkar stämma. Men hur länge orkar egentligen världen hålla uppe sina strikta restriktioner? Och har den strategin baksidor som på både kort och lång sikt kan leda till en större kris än själva pandemin? Det är det här vi tänkte prata om i dagens avsnitt. Finns det anledning att oroa sig för restriktionernas konsekvenser? Ser riskerna likadana ut på alla håll i världen? Och vad kan vi göra för att i så fall komma åt problemet? Det och mer i dagens Aftonbladet Daily. Och för att diskutera det här har vi bjudit in Anna-Mia Ekström. Hon är infektionsöverläkare och professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet. Hon menar att själva restriktionerna kan få ödesdigra konsekvenser.
Jo, därför att restriktionerna påverkar nästan alla tillstånd i hela världen. Både hälsomässiga men också sociala och ekonomiska, som vi vet har otroligt stor betydelse för hälsan. Och världen har ju aldrig tidigare varit med om en sån här nedstängning. Och man vet ju att det som vi gör till vardags, så att säga, genom att vaccinera barn till exempel, se till att kvinnor får hjälp att föda på klinik eller bekämpa fattigdom på olika sätt, se till att barn får gå i skolan och alla barnsjukdomar som vi kan liksom behandla och rädda liv. Genom att vi gör det, om det uteblir så får det naturligtvis enorma konsekvenser. Det kan man räkna ut redan från början. Men nu ser vi också att det faktiskt händer.
Och vad är det vi ser då? Vilka konsekvenser har vi redan sett och vilka tror du att man kan se på sikt, så att säga?
Det man har sett är att hungern har ökat, till exempel. I och med att man inte har kunnat komma fram med matsändningar och hjälpsändningar på samma sätt som tidigare. Man också vet också att för många barn är målet i skolan den enda lagande maten man får, eller kanske den enda maten man får på dagen. Och för upp till 1 miljard barn så har det nu liksom uteblivit genom att skolan har stängts. Så har man inte fått mat i skolan. Och många barn får förstås ändå mat hemma, men absolut inte alla. Och det är ett stort problem. Man har också sett att vanliga läkemedel, som till exempel behandling av malaria eller HIV eller vanliga antibiotika mot lunginflammation, som i alla fall gör många människor sjuka eller tar död på dem, inte har kommit fram för att gränserna har varit stängda och import och export har inte fungerat. Och sjukvården har också i många fall inte alls fungerat som den brukar. Människor har inte sökt sig dit eller inte fått komma dit. Eller varit rädda för att både personal och patienter har varit rädda för covid. Och därför har man inte liksom sökt eller fått behandling för sjukdomar som vi kan bota och förebygga.
Ja, livsviktiga läkemedel som fastnar vid gränskontroller och vaccinationsprogram som sätts på paus är några av konsekvenserna som restriktionerna fört med sig. Och konsekvenserna syns även utanför sjukvården. Anna-Mia Ekström nämnde tidigare att hungern ökat. Enligt FN:s matprogram kan uppemot 135 miljoner människor drivas in i svält på grund av uteblivna skördar och ökad fattigdom. En annan aspekt i det här, det handlar om våld i hemmet. Redan tidigt under pandemin larmade organisationer om att isolering, oro och ekonomisk stress ökade risken för våld mot barn och kvinnor. Och under våren kom flera rapporter om att antalet anmälningar ökat dramatiskt. En tredje faktor, det handlar om barnäktenskap. UNICEF befarar att skolstängningarna kommer att leda till att unga flickor gifts bort när familjer inte längre har råd att ha flickorna hemma. Och organisationen Plan beskriver hur pandemin kan få förödande konsekvenser för en hel generation unga flickor. De flesta är nog överens om att den här typen av konsekvenser är katastrofala. Men vad kan vi egentligen göra åt det? Vissa skulle nog hävda att en global pandemi ofrånkomligen skulle leda till det här. Att folks rädsla inför ett nytt virus automatiskt skulle få samhället att stänga ner oavsett vilka restriktioner som infördes. Så hade det blivit så här lite oavsett hur vi hade gjort? Ja, vi hör Anna-Mia Ekström igen.
det här var absolut inte ofrånkomligt. Snarare var det väldigt oväntat att man skulle att världen skulle svara på det här sättet. Det är ju, har ju aldrig tidigare hänt att man har valt att lägga fokus på bara en enda sjukdom eller ett enda virus. Det var ju någonting som jag tror att få hade förväntat sig skulle ske. Och dels är det väl så att man har haft, svarat med mycket kraftigare mått än vad jag kan tycka var nödvändigt. Och man har också missat att betona vikten av att upprätthålla vanlig basal sjukvård och förebyggande vård. Det tycker jag är ett jättestort problem. Och det här med skolstängningar är också ett, har fått enormt stora negativa konsekvenser. Vilket man inte heller var nödvändigt ur varken smittskyddssynpunkt eller sjukdomshänseende. I och med att vi vet att barn i princip inte blir allvarligt sjuka av covid-19. Och ändå är det barnen som har drabbats hårdast av de här restriktionerna. Världen har ju lärt sig väldigt mycket de senaste 50-100 åren om hur man kan förebygga sjukdomar och också hur man kan bota många olika typer av sjukdomar. Och om man släpper på allt det man har lärt sig helt plötsligt under ett halvår så får ju det naturligtvis helt enorma konsekvenser. Vi vet ju att under den här perioden som covid-pandemin har härjat så har ju över 40 miljoner människor dött av helt andra orsaker. Medan hittills lite färre än 900 000 har dött av covid. Så covid står ju för ungefär 2% av dödsfallen. Så även om covid inte hade orsakat, covid-restriktioner hade orsakat extra dödsfall så vet vi att de står för en väldigt liten andel. Men nu befarar man ju att vi kommer se en ökning i en massa andra infektionssjukdomar för att vi har släppt kontrollen på dem. Och också i, till exempel när det gäller cancer, att cancerscreening har uteblivit, att försenade cancerdiagnoser kan leda till en stor, inte bara vårdskuld utan en ökning i allvarliga cancersjukdomar till exempel. Det gäller ju även hjärt-kärlsjukdom och väldigt många av de sjukdomar särskilt som drabbar äldre som kanske inte har vågat söka sig till vården eller inte fått komma dit. Men också barn och unga som där den förebyggande vården också helt har uteblivit i många fall eller varit väldigt nerprioriterad.
Världen har ju svarat ganska olika på den här ändå. Man har liksom, det känns som att varje nation har gått lite sin egen väg. Alltså, ser man några delar av världen där man har hanterat det här bättre eller sämre? Eller ser liksom det här problemet likadant ut överallt?
Men alla länder har ju inte stängt ner helt och hållet. Och en del länder har ju hållit skolorna öppna, till exempel Sverige. Och lyckats behålla perspektivet lite grann. Tyvärr är det väl så att just i de fattiga länderna, som till exempel den afrikanska regionen där bara 2-3% av befolkningen är över 65 år och därför är det en väldigt, väldigt liten andel som faktiskt riskerar att bli allvarligt sjuk eller dö. Just där har nedstängningarna varit otroligt kraftiga trots väldigt få covidfall. Och där får det ju då absolut allvarligaste konsekvenser i och med att det finns så mycket problem med utbredd fattigdom och matbrist. Och också en väldigt hög förekomst av andra infektionssjukdomar som ju sprider sig väldigt lätt när man släpper kontrollen. Så även om man själv inte haft ett sånt kraftigt covid-problem så har det blivit ett kraftigt covid-problem i och med att restriktionerna inte har stått i proportion till det liksom, i den risk man egentligen löper att drabbas av covid i varje land. Och sen är ju länder, vi lever i ett globalt samhälle i och med att till exempel Kina är Afrikas viktigaste handelspartner och där stängde man ner redan i januari så drabbas ju andra länder av det också. Det är svårt, man kan liksom inte själv påverka allting utan man är väldigt beroende av att man får in läkemedel i länder där man inte tillverkar läkemedel själv. Som i de flesta länder har inte en tillräckligt bra läkemedelsproduktion själv för att vara självförsörjande. Man är helt beroende av att handeln fungerar till exempel. Så där kan man inte som enskilt land påverka allting. När det gäller turism till exempel så är det stängt, i flygplatsen stängt så är det stängt, i gränserna stängda så kan man inte påverka det nödvändigtvis som enskilt land. Så där är vi ju beroende av varandra.
Jag tänker att många av de problemen som du tar upp, som du menar att vi kommer se av de här restriktionerna eller som vi redan har sett, de är liksom inte riktigt lika lätta att matematisera som dödsfallen i covid. Alltså här kan vi räkna dagligen eller veckoligen att så här många fall har vi haft, så här många har dött. Alltså tror du någonsin att vi kommer få en tydlig bild av hur hårt de här restriktionerna egentligen slår mot oss eller slår mot folkhälsan?
Ja, det tror jag. Vi är ändå, det finns ju allt bättre statistik på vad folk blir sjuka och dör av. Just nu ligger ju möjligheten att liksom beforska det här och undersöka det ordentligt nere på många sätt. Man kommer inte åt att samla in den här informationen, men det kan man ju göra i efterhand. Säkert kommer man missa en hel del, men jag tror att det kommer finnas möjlighet att göra studier och liksom modeller på vilka skador som har orsakats av restriktionerna. Men det gäller ju även covid. Det finns ju säkert ett ganska stort mörkertal när det gäller antalet infektioner. Dödsfallen är vi säkert mycket bättre på att mäta, men man tror ju ändå att det finns ganska många infektioner som man kanske inte känner till och att därmed dödligheten faktiskt är lägre än vad man hittills har kunnat räkna ut med den kännedom man har. Men jag tror att vi kommer ändå kunna få ett ganska bra hum om hur det här har slagit under nästa år.
Jag tänker, du säger redan, nu har vi sett en del av konsekvenserna av de här restriktionerna. För att vi har ju globalt varit nedstängda i lite mer än 6 månader nästan. Alltså är det för sent då att göra någonting åt det här nu då? Eller ja, är det för sent?
En del är ju faktiskt för sent. Av de som har flickor som har blivit gravida för att de har utsatts för övergrepp eller tvingats till sex på grund av fattigdom i och med att skolorna har varit stängda och familjen inte har haft råd med mat och att kunna försörja sina barn. För dem är det för sent att gå tillbaka till skolan till exempel. För dem som blivit HIV-smittade för att det saknas kondomer eller läkemedel som skyddar mot HIV-smitta är det ju så att säga för sent att det är en kronisk infektion. Och för alla de kvinnor som har dött nu för att man inte har fått hjälp att föda säkert är det ju också för sent. Men mycket kan man förstås göra för att mildra effekterna framöver genom liksom aktiva och snabba åtgärder där vi ser att vi har problem. Till exempel genom att se till att alla skolor öppnar så fort som möjligt. Att verkligen både så här globala hälsoaktörer och regeringar trycker på vikten av att gå och vaccinera sina barn. Att man tonar ner risken för covid-smitta i samband med vaccinationer till exempel. Eller förlossningar. Att man säger att vi är bra på att använda skyddsutrustning, så här ser vi till att det är, och samtidigt vet vi att risken att bli sjuk eller dö av covid när man är ung är otroligt liten. Att man liksom går ut med den informationen mer tydligt, tror jag, och liksom, folk är ju smarta, de förmår, alla vet att det inte är riskfritt att leva, men man måste väga risker emot varandra. Och att trycka på vikten av att för barn är det mycket, mycket viktigare att bli vaccinerad mot till exempel mässling än risken att smittas av covid, den risken är minimal för ett barn. Så jag tror att det är viktigt att gå ut med de här information, den korrekta informationen och liksom ge tydlig information kring positiva och negativa konsekvenser och att man måste balansera det här och se att liksom på sjukdomsbördan är stort istället för bara en sjukdom. Och det är helt övertygad om att människor kan ta till sig och liksom förstå. Men då måste budskapet ändras lite grann faktiskt. Och man måste liksom trycka på det som vi vet att de flesta blir sjuka och dör av. Snarare än bara på en sjukdom.
Sist här Anna Mia Ekström, infektionsöverläkare och professor i global infektionsepidemiologi. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsson och det här det är Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Det här, det har ni säkert fattat vid det här laget, men idén med den här podden är att vi fördjupar oss i ett aktuellt ämne per avsnitt för att göra det lite mer begripligt. Så om du vill få en lite bredare förståelse för samtiden så rekommenderar vi att du prenumererar på oss i din poddspelare. Gör så hörs vi snart igen.